Du lyssnar på Historier från Hälsingland, en podcast som görs av mig, Robert Fors. Och med mig i studion, som brukligt, har jag Fredrik Bäck. Idag ska vi ta oss an de sista två sägnerna av Wilhelm Engelke, vilket därmed också innebär ett avslut på vår programserie Hälsingesägner. Det betyder att du från och med idag har möjlighet att lyssna igenom dem alla i ett streck, om du så vill. Det rör sig om drygt 3 timmar. Wilhelm Engelke var bördig från Söderhamn, soldat och serietecknare. Under 1800-talets senare kvartal samlade han ihop en hel hög med hälsingesägner som han sedan släppte i både bokform samt i olika tidskrifter. Vi har, vad vi i alla fall hoppas och tror, lyckats samla ihop dem alla i denna programserie så att du kan avnjuta dem en efter en. I dagens avsnitt kommer ni att få höra sägnerna Ett lyckokast och Rik Örjans son. Men innan dess vill vi tipsa om våra kommande berättarkvällar. Den 16 mars klockan 14. Smältgummor, trollkunniga skogsfinnar och skogens väsen. Berättarkväll Långheds bygdegård i Alfta. Pris 120 kronor per person. 24 mars klockan 18. Avrättningsplatser, trollkunniga skogsfinnar och skogens väsen. Berättarkväll Väx på bygdegård. Pris 120 kronor per person. 9 april klockan 18. Brutala mördare, trollkunniga skogsfinnar och farliga väsen. Berättarkväll Fyren i Norrsundet, Gästrikland. Pris 120 kronor per person. Mer information om kommande berättarkvällar hittar du i avsnittsbeskrivningen, på historiefrånhalsingland.se samt via Facebook och Instagram. Vi vill också tillägga att ingen berättarkväll är den andra likt. Vi byter nämligen sägner från plats till plats. Ja, såklart också andra former av historier byts ut. Vi vill ha det så. Det ska kännas unikt varje kväll. Nu kör vi igång den första sägnen.
I 17:e seklet levde i Söderhamn en man, vilken man länge efter hans bortgång ur tiden kom ihåg. Och frågar man någon av de äldsta söderhamnare skulle denna kanske erinra sig att ännu hans barndom talades om Stortörje. Han hette eljes Sven Larsson och härstammade från Trönösocken. Fadern, Lars Olsson, en för sin skicklighet beryktad järn- och stålsmed, inkom till staden på kallelse av Karl Olsson, dess första borgmästare, för att föreslå den till faktoriet hörande stora klensmedjan. Då sonen 1650 övertog faderns smedja, som under tiden blivit skild från faktoriet, vart han borgare i staden och tog sig namnet Törje. Så särdeles märkvärdig, annat än för sin oerhörda styrka, var han dock ej. Men blev det mera för det sagohärmande sätt varpå han bestämde make för sin dotter, den sköna Ingrid. Han ansågs i likhet med björnen äga 12 mans kraft. Och då en gång ett av de små hus i vilka faktoriets verkstäder inrymde skulle flyttas, tog han en bjälke, kilade in den under väggen och lyfte så upp huset på den ena sidan alldeles ensam. Då han sedermera blev profaktor vid vapensmidet skrev han sig Törgius. Något senare än Törgius inflyttande till staden från högsocken den rika bonden Lars Karlsson, vilken vore den borgare i staden, kallade sig efter socknen för hög. Han köpte en tomt bredvid Törgius och så kom de båda att bo bredvid varandra. Deras gårdar sträckte sig ner mot ån och mitt emot på södra sidan bodde Lars Danielsson Stenbit. Ån var här ej bredare än att man kunde hoppa från fisksumpen på ena sidan till fisksumpen på den andra och så i land. Men som de tre familjerna höll en övermåttan god grannsämja låg vanligtvis en bräda tvärs över från den ena till den andra gården. Att vara grannar hade på den tiden större betydelse än nu. och det var ej utan skäl som Luther betraktade trogna grannar så som något ytterst viktigt i detta timliga liv. Varom man borde bedja så som man bad om dagligt bröd. Grannar behövde då allt som oftast varandras hjälp och lånade av varandra icke blott eld utan också mat, dryck och husgerådssaker. Ty kom det en gäst och ölet eller någon annan nödvändighetsartikel, för tillfället var slut, sprang man till grannars och så blev den nöden avhjälpt. I mindre bemedlade hus hade man vissa husgerådssaker gemensamt, såsom brygg och tvättkar, ljusstjärna med mera. Törje hade en dotter, den förutnämnda Ingrid, som utom sin yttre skönhet ägde en hel del goda inre egenskaper, vilket allt gjorde att hon var den mest firade av stadens unga jungfrur. Men av alla som slog sig ut för henne brydde hon sig ej om några andra än Daniel Stenbit, den enda, och Karl Hög, den andra grannens son. De tävlade båda om hennes ynnest, och under blommornas årstid hade knappt den ena bjudit henne en vacker rosenkvast förrän den andra kom strykandes fot med en ännu vackrare. Kom hon efter dagens mödosamma id i bakstugan, brygghuset eller vävstolen upp på nattstugan för att gå till ro, fann hon på det lilla bordet vid fönstret åt ån än en färsk tårta av hustru Bems bästa och än en stor strut russin och mandel. Hon förstod då att den förra var från Karl, den senare från Daniel. Fann hon den ena gången en vacker dosa, belagd med halm i vackra färger, så hade hon den andra att glädja sig åt ett fint polerat eldstål, en ljussax eller en nystvinna av järn. Ja, vem kan ha reda på alla de vackra gåvor som Ingrid fick av sina båda tillbedjare? Och så höll hon dem lika kära båda två. Aldrig bjöd hon den ena på en mugg sött öl uppe på nattstugan utan att den andra var med. Och lät hon i enkleken taga sig av Daniel så njöt Karl strax efter samma lycka. Och så gick tiden, till dess Ingrid var 18 år och fadern började tänka på att hon nu borde välja en av dem till sin make. Han talade här om en allvarliga ord, men stackars Ingrid kunde ej bestämma sig hur hon än tänkte och kände efter. Hon räknade gåvorna och de var precis lika många. Och deras värde var också ungefär detsamma. Hon avbladade prästkragar och räknade Daniel, Karl, Daniel, Karl, och sista bladet föll en på den ena, en på den andra. Om saken var nu alla tre familjerna medvetna. Alla var lika intresserade av utgången. Kanske dock mest Brita Larsdotter, Hög, Karls syster, jämnåg med Ingrid och vilken hade ett gott öga till Daniel Stenbit. Så beslöts till sist att ett råd av alla tre familjerna tillsammans skulle hållas i Stortörjes herr och gästestuga. Där samlade också föräldrarna, de båda friarna och Brita. Ingrid förklarade då under tårar att hon högaktade och värderade de båda friarna alldeles lika, att hon ej kunde eller ville välja mellan dem, utan vore nöjd med vilken av dem hon finge till man. Härefter uppstod Törje och hemställde huruvida ej de båda friarna ville tävla om Ingrid medels släggkastning. Detta var en lek som övades av mästare och mästersvänner vid faktoriet och bestod där i att man kastade en stor slägga mot ett visst mål och den som kom närmast hade vunnit spel. Den förlorande hade att bekosta det övrigas traktering. I dessa lekar hade Daniel även deltagit och han och Karl vore ansedda ungefär jämngoda i spelet. Förslaget gillades av alla och Dag utsattes för tävlingen, som verkligen ägde rum på en öppen plats i Östra bergsluttningen. Hur i beslutet skulle hållas hemligt och endast de vilka saker närmast rörde skulle närvara vid tävlingen hade dock ryktet spridit sig och så fick den samma väl över 100 vittnen. Först kastade Törje släggan 50 alnar hän. Så var det Daniels och till sist Karls tur. Den senare kastade släggan nära en fot längre bort än Daniel. Och så vart Ingrid Karl Larssons brud. Deras förlovning firades samma afton, men icke allenas deras utan också Daniels och Britas. Den höstkvällen lyste ur alla fönster i Törjes gård. Folket utanför hurrade, trakterades med öl, även de, och hurrade igen. Karl Larsson Hög blev 1653 rådman och sedermera för redlighet och andra dygders skull vald till stadens borgmästare. Vilket kall han ärofullt beklädde till 1676 då han avled och efterträddes av Magnus Blix senior. Det märkvärdiga är att han dock aldrig kunde lära sig skriva, ej ens sitt namn. Hans hand var därtill för styv och stel av arbete, eller kanske av det kast varmed han vann sin lycka. Hans kära hustru skrev, då det någon gång behövdes, namnet i hans ställe, och var härvid lag som i allt hans högra hand.
Du har hört ett lyckokast. Nästa berättelse, som också blir den sista sägnen i denna programserie med sägner ihopsamlade av Wilhelm Engelke, heter Rikörjans son.
Gården låg tätt under Kjölberget i Hälsingland på gränsen av Hassela Finnskog, och där bodde Rikörjan med sin enda son, Anders. Modern var död. Hon hade utandat sin fromma själ med en bön att hennes späda son skulle bli en ljusets kämpe i världen. Men den bönen tycktes ej gå i verkställighet. Ty Anders var alls ingen kämpe, utan en tyst och sluten gosse med milt sinne. Han var också så ensam. Kamrater hade han inga. Den enda han hade att leka med var Miriam, finjäntan. Och dyster och ödslig var trakten. Berget reste sig nästan lodrätt ovanför stugan, så brant att endast mariga granar kunde få fäste här och där i avsatserna, där djungeln lyste röd. Bäckar och rännilar silade ner för dess sidor över den brunsvarta mossan, och under vintern bildade snöhöjda isband på klipporna. Kom så en töda med frost efteråt, då randade de nedhängande istapparna en underlig väv av blåskimrande, armtjocka trådar. Och kunde man bara titta in mellan dessa glesa flätverk skulle man kunna se rakt in i trollens stuga. Så sades det runt om. Men kom man en sommarmorgon upp på bergets krön, då såg man hur skogarna gick i vågor nedanför. Man såg Svediland där kor betade och jätter gnagde björkarnas späda grönska. Här och där syntes en liten allvarsam och stilla insjö inbäddad i det gröna. Dessa sjöar kallade Anders för skogens ögon. Men bebyggd trakt såg man icke, ty skogen dolde folkets bostäder. Endast ett och annat litet pörte över vilken röken lägrade sig i underliga former kunde man skönja. Sådan var finbygden långt bort i skogen. Och här växte Anders, Rikörjans son, upp. Men allt som han växte hörde han mer och mer talas om trollen i Hassela skog och uppe bland Kjölbergets klyftor. Han var ofta med och letade och kräken försvunnit i skogarna. Och när man fann dem döda i gungflyet där de sjunkit ner, då sa man att trollen tagit dem. Och Anders hörde tyst på talet. När Rikörjan med hustru och son flyttade från Savolax till Hassela hade han tagit med sig som sin bästa skatt ett dyrbart Nya Testamente och Luthers lilla katekes. Och i dessa böcker lärde han själv Anders att läsa. Mycken förklaring fick den lilla i. Men det förstod han, att i de ord han läste låg en kraft mäktigare än stormen som slet i träden, eller forsens som dånade på andra sidan berget. Och han tyckte, när höstvinden tjöt mellan klyftorna, att han hörde trollen sucka och hans barnahjärta greps av medlidande. Och fast han icke var någon slags kämpe, så samlade han all sitt mod och gick ensam dit upp bland de ödsliga klipporna med sin bok under armen. Och där läste han med hög röst så att trollen skulle höra det. Ty han trodde fullt och fast att om de bara finge höra Guds ord så skulle de bli frälsta. Och på så sätt kom det talet ut bland finnarna att Anders, Rikörjans son, predikade för trollen. I ur och skur satt han där uppe. Ekot härmade hans röst från dal till dal. Sin rädsla övervann han därför att han brann av nit. Men ensam var han och ensam kände han sig. Men en dag kom Miriam, finjäntan, över till honom med något insvept i kläde. Vill du taga vad jag har i klädet, sa hon. Ty där hemma ville de döda honom. Han är vanskaplig. Han skuttar som en hare därför att han har för korta framben. Alla skrattade åt honom och kararna ville döda honom. Och jag visste ingen annan råd än att bära den hit till dig. Är det en killing, sa Anders. Nej, det är en lapphundsvalp och jag har gråtit över den, sa Miriam. Du ska icke gråta, sa Anders. Om andra vill jag döda den så ska jag beskydda den. Och om andra skrattar åt den så ska jag älska den så mycket mer. Och Miriam vecklade glad upp klädet och de betraktade valpen och matade den och kallade den för Paco. Och den blev Anders bästa sällskap. Nu var man icke längre ensam på sina vandringar uppe bland klipporna på Kjölbergets krön. Hunden skuttade bredvid honom och vid läsningen satt han stilla och lyssnade. Men en dag var Paco borta. Han såg ingenstädes att finna och då förstod Anders att trollen tagit honom. Den natten kämpades i den öde bygden och i det unga barnahjärtat en strid. Kanske väldigare än på månget berömt stridsfält i en hjältes barm. Skulle han längre läsa för trollens frälsning? Dessa troll som tagit hans enda vän. Skulle han icke snarare gå dit upp på berget och kasta stenar i deras klyftor och mura dem inne så att de icke mer såg dagens ljus? Hade han icke rätt att hämnas på dem? Han som fått otack och sorg till lön för all sin möda. Men när solen rann upp, då gick Anders, rikörjans son, på berget med sin bok som vanligt. Och solstrålarna lekte i hans ljusa hår med guld och purpur. Och när han tyckte sig höra hur de kved och gnällde där inne i klyftorna, då läste han desto högre. Till hans hjärta svällde av medlidande och hopp, och ekot förde hans ord långt bort över nejden, liksom med tusen stämmor fyllda av segerglädje. Och folket nedanför som hörde det förstod att talet kom från en människa som kämpat med sig själv och vunnit. Men varför fanns det denna dag så mycket folk på slätten vid Hassela skog? Jo, det var så att herr Lars, kyrkoherden i Bergsjö, kom upp till Kjölberget en gång om året för att hålla gudstjänst, döpa barn, viga folk och utdela nattvarden. Då samlades menigheten från när och fjärran för att hålla sommarmässa nedanför Kjölberget. Och just nu, året 1629, var den tiden på sommaren inne. Prästen var där och folket var samlat. Men när högtiden var förbi och herr Lars var färdig att resa, då kom rikören och frågade om han ville taga hans son Anders med sig och låta honom läsa sig till präst. Gossen hämtades och herr Lars började förhöra honom. Förvånad över Anders kloka svar förklarade herr Lars att han gärna skulle taga honom till sig. Men Anders steg fram till prästen och sa: gärna vill jag läsa mig till präst, men trollen kvida i berget och jag måste frälsa dem. Och de har tagit min hund Paco och jag kan inte övergiva honom. Och herr Lars klappade gossens huvud, smålog och sa: så kunde vi kanske hjälpas åt att frälsa trollen om du vill leda mig dit upp. Och den gamla mannen tog barnets hand och de strävade tillsammans upp för berget. Vad där skedde vet ingen. Men sägnen förtäljer att när de båda vore färdiga att ridande lämna Örjans gård och menigheten stod sorgset att skiljas vid sin präst, då hände någonting underligt. Ty när Miriam med tårar i sina ögon, ty skilsmässan var henne tung, blickade upp mot berget och ropade dem plötsligt till: se, se! Och alla såg ett stort vitt moln sväva kring bergets topp, sänka sig över resande och i ett ögonblick dela sig i hundratals vita duvor, vilka sakta svävade allt högre upp i det blå tills dess de försvunno. Från den dagen talades aldrig mer om troll på Hassela skog. Men i den ridande gossens famn låg en utsvulten och utmagrad hund. Den hade herr Lars lyckats draga fram mellan klyftorna i Kjölberget där han fallit ner. Och Anders drog bort med glädje, ty Paco var med på resan. Hur gick det med Anders? Rikörjans son. Han vart en lärd man, hovpredikant och till sist kyrkoherde över en stor församling. En ljuset kämpe vart han, och länge levde hans minne.
Du har lyssnat på Historier från Hälsingland, en podcast som produceras av mig, Robert Fors, tillsammans med Fredrik Bäck. Följ oss gärna på Facebook, Instagram samt TikTok. Lyssna gärna också på poddarna Historier från Dalarna och Historier från Gästrikland. Det hittar du där poddar finns, såsom i din podcast-app, samt via Spotify. Vi hörs snart igen, och tack för att du finns.